Avsnitt 273, Jonas.
Av podden Koltings nakna sanning.
Vi hälsar alla som lyssnar välkomna.
Jonas och Niklas sitter i studion här en tämligen regnig, en sommarregnig tisdag i juli.
Får man säga. Höstkänsla utanför dörren.
Ja, men det är ändå ganska varmt och skönt faktiskt. Och jag kan tycka att det är ganska rogivande, det här vädret. Ja. Det förpliktigar inte till någonting.
Nej, just när man är här på den här platsen som är förknippad med arbete så är det ju ganska skönt att man inte längtar ut till någon sjö eller något annat.
Ja, jag känner inte att jag missar någon soltid just nu exempelvis.
Nej.
Typ att jag borde ligga och simma eller suppa eller någonting.
Nej, precis.
Däremot så känner jag att jag ska ut och cykla mountainbike om en stund.
Ja.
För att hålla den här härliga träningsstreaken levande då.
Ja, precis. Som. Du är fortfarande i ditt home training camp, gissar jag.
Ja, men det kan man säga. Ja. Även om jag kommer slacka av lite grann idag här faktiskt.
Ja.
För jag ska cykla ett mycket längre pass på mountainbiken.
Ja.
Och jag känner att jag har nått full träningsstimuli när det gäller simning och faktiskt löpning också. Just för idag.
Härligt.
Ja, tack vare de senaste 8 dagarna om training camp. Som har gått väldigt bra.
Fasen var gött.
Ja.
Men det har varit primärt cykling då och MTB och simning.
Nej, det har varit simning, cykel fast i mountainbike-form, löpning eller stavgångslöpning, eller stavgångsintervaller och styrketräning varje dag faktiskt. Samt morgonens uppvärmningsprogram också som jag kör. Som jag inte räknar in utan det är som en liten träningsbonus.
Har du kört det varje dag nu då?
Ja, det har faktiskt gjort.
Ja. Supp då? Har blivit något
supppass? Ja, det har varit ett supppass. Och den dagen blev det ingen mountainbike. Så att jag bytte mountainbike mot supp.
Ja, men det låter ju härligt.
Och sen...
Annars har du tränat alla grejerna
varje dag? Ja, sen var det också en dag jag inte var på gymmet på. Därför att vi synkade inte riktigt med öppettiderna. Och sen var jag också ganska trött.
Ja, men det kan känna att det är ändå acceptabelt att missa ett.
Men det känns jättebra.
Ett pass av 4 dagliga pass i 8 dagar.
Ja, men det har varit lite proffsträning. Det har inte varit så långa pass eller så hårda pass. Eller det har faktiskt varit ganska hårda pass. Det blir lite så när jag tänker på min egen träning att jag tänker så här, ja men det är ju inte, det är ju ändå att betrakta som ganska det är ett ganska litet pass på det stora hela.
Ja.
Men samtidigt är det är ju inte som att gå ut och ta en promenad, vilket ju hade varit träning för kanske många vanliga människor man räknat det som ett träningspass då, utan det är ju ändå. Men den här simpassen är ju alltid intervaller, även om de inte fullt blås max kanske. Och det är ju alltid liksom, mountainbike är ju alltid intervallbaserat. Det blir ju fartlek och styrketräningen är ju styrketräningen och det tar jag ju alltid i.
Mm.
Och jag menar, åtminstone 2 av de här stavgångspassen har ju varit, ja de har ju varit att betrakta som hårda. Jag körde ju 7 halensbackar en gång och så körde jag 10 halensbackar med Alexander i söndags.
Ja, faktiskt. Det är svårt att göra det på något annat sätt än... Att det blir hårt.
Nej, och ska man upp 100 höjdmeter per intervall, det går liksom inte. Nej, precis. Det går liksom inte att göra det där lugnt.
Nej.
Det går liksom inte att små gå upp.
Har du någon koll på hur många timmar det har blivit under de här 8 dagarna då? Eller, ja, för det är ju en vecka då ungefär.
Ja, men det kanske blev 24 timmar under förra veckan då.
Ja.
Och så blev det 2,5 timmar igår så. Och vi ser hur lång mountainbike. Ja, men det har varit ett litet home training camp i alla fall.
Ja, vad gött.
Så att jag har ändå uppnått det syftet som jag vill uppnå i alla fall.
Ja. Och detta är ju för att du ska åka till de baleriska öarna och kröka.
Ja, eller hur? På grabbarna grus.
Ja. Ja. Det är dit du ska nu inte en vecka. Eller ska du vara borta en vecka?
Ja, men jag ska vara borta en vecka faktiskt.
Ja.
Ja. Nej, det kommer bli ganska lugnt faktiskt. Men det blir lite mer semester där, i alla fall.
Ja.
Träningen kommer liksom inte ta överhanden på något sätt då. Vi kanske...
Jag gissar att den berömda tinnliträningen kommer att genomföras på stranden.
Ja, om det är en bra strand för det. Som jag kommer ihåg det så var det inte... Jag vet inte om det har med tidvattnet att göra, men när jag var där förra sommaren så var vattnet var hela tiden lite längre upp. Så att det var aldrig liksom bra att springa där. Så det blev mycket brantare och mjukare sand. Så det var liksom fanns aldrig någon bra strandkant att springa.
Okay.
Men när jag var där i december så var det löpbart hela tiden då.
Ja.
Å andra sidan ganska kallt i vattnet. Men det drabbar ju ingen fattig som man brukar säga.
Nej. Det drabbar ju ingen trusen.
Nej, precis. Det stör inte mig så mycket då. Nej, men så vi får se. Så att om målet med home training campen har varit så här att få till någonstans 3-4 timmar träning om dagen. Eller, ja. Jag har ju haft rätt mycket. Sen har jag haft rätt mycket vardagsmotion också. Då, så här. Nu har vi haft några långpromenader och sånt ovanpå det. Men det räknar jag absolut inte in då.
Nej.
Men jag noterar ändå att det är så här, det var hemskt vad många steg det blev bra på den här klockan.
Mm. Kan
alltså, kanske målet blir när jag är på Mallis kanske 2 timmar om dagen.
Just det.
I snitt.
Ja. En habil vecka då för de andra flesta.
Ja, det blir det ju. Då blir det ju ganska högintensivt. Det blir ju mycket träning på gymmet och lite stakmaskin, roddmaskin. Nu vet jag inte om det är gymmet öppet som jag brukar gå till, men jag tror det.
Jag håller tummarna.
Ja, och lite tillyträning, lite simning, lite löpintervaller. Ja, men det blir lite så här blandad träning utomhus då.
Mm.
Men du Niklas, du har ju haft en sjukt bra runstreak också.
Ja.
Vi pratade här om ditt längsta pass under den här runstreaken, 24 km led, trail.
Just det.
Hur lång tid tog det egentligen?
Ja, men det tog ju ganska lång tid. Det tog nästan 3 timmar. Men,
men det förstår jag. Men det
var stökigt här där också.
Ja, jag förstår.
Och det var inte helt platt. Och sista milen behövde jag stanna ibland och kolla kartan också. Det tar ju lite tid faktiskt.
Ja.
För att ja, sista milen var inte på leden då. Leden var väldigt välmarkerad.
Ja,
men väldigt dåligt röjd.
Ja,
och full av fästingar.
Aha, precis.
Och kor faktiskt.
Ja,
jag hamnade mitt i ett gäng på 5 kor. Varav en hamnade på ena sidan och de 4 andra på andra sidan av mig. Det tyckte inte någon av dem om.
De var lite så här ganged up av
ja,
kor där.
Ja, de jag kände mig utstirrad faktiskt.
Ja.
Så jag drog en spurt.
Ja, nej men ja, just det.
Ja. Nej, men annars har jag ju i fredags var det då 3 veckor. Och nu är det tisdag. Jag har inte sprungit än idag då, så att igår var ju dag 24.
Mm.
Mm. Min gräns är att jag måste springa 20 minuter om dagen. Och så det har det blivit exakt de dagarna efter 24 timmar eller 24 kilometers passet.
Ja, förstår det.
Ja, men jag har varit lite ont i lite fotleder och sånt efteråt. Inget som jag är orolig för, men att ja, jag har inte sprungit jättemycket senaste året om man säger så.
Men då vet du vad vi brukar säga. Vi brukar säga att motion is lotion.
Ja. Och jag tänker att det också är svaghet som lämnar foten.
Ja.
Jag håller på att bygga upp lite styrka, känns
det
som.
Ja, men det är ju så. Alltså, ja. Hur återhämtar man sig från tillfällig överträning då? Som kan vara från enskilda pass. Ja, genom mer träning såklart.
Mm. Jag känner alla de här nolldroppsskorna och skor med lite mindre dropp som jag älskat att springa i tidigare. De gör mig lite stel i hälsenorna nu jämfört med skor med lite mer dropp.
Ja.
Så att det knäpper lite så här i hälsenorna när jag går upp på morgonen. Det tycker jag är obehagligt.
Ja.
Ska jag göra det då?
Ja, men det får du vara lite på din vakt mot kanske.
Ska jag köra sådana här tåhävningar? Kan
det
hjälpa?
Ja, det är ju aldrig fel. Eller bromsande tåhävningar i trappa exempelvis.
Ja.
Men att rotera skor är ju också bra.
Ja, det gör jag ju lite.
Att jobba med ett par olika modeller.
Mm.
Beroende på var man springer och sådär. Jag har ju lagt en hel del om den här löpningen. Jag har gjort åtminstone 3 av de här passen och jag har gjort gräslöpning.
Helt barfota?
Ja. Ja, på det gör sportfält där.
Ja.
Som jag liksom har... Vad ska man säga, jag har svalt den grämelsen att det nu är en stor inomhushall som har liksom
tagit upp halva.
Ja, inte halva, men det har tagit upp en tredjedel av den tidigare gräsplanen då.
Ja.
Men det är ändå ett stabilt varv. Springer man ytterkant där så är det ändå 650 meter.
Ja, det är bra.
På ett varv, så ja. Det är en väldigt fin gräsmatta också, så att jag accepterar nu att varvet är lite kortare, men att det funkar bra ändå faktiskt.
Just det, ja, ja. Men det är bra.
Ja.
Ja, nej, men rotera skor är ju smart faktiskt, eller helt ta bort skorna då, som du gjorde.
Ja, och det blir ju verkligen nolldropp då, men det är ju ett sätt att träna fötterna starkare då.
Mm.
Men på tal om det här med träningstid, jag är ju sådär, när jag räknar min träningstid då, jag är ju extremt snål mot mig själv när jag gör det. Jag blir ju lite så här, när man
du avrundar inte uppåt.
Nej, jag avrundar otroligt mycket neråt.
Ja.
Typ så här, när jag är på gymmet då. För jag vill ju ändå, ja, men jag vill ändå att det ska liksom vara rättvist i min egen mätning.
Mm.
Det är ju helt ointressant att jämföra träningstider med varandra.
Ja, vet alla mäter olika.
Ja, men jag vet ju så här, när folk höll på Fanbit och så där då. Förra morgonen då, när det var ett stort forum så här. Då var det ju många triatleter som la in sin träning där och så. Men det var ju alltid någon sån här fitnessperson som hade varit ute och promenerat 36 timmar på en vecka och sån här som låg först upp eller du vet så här.
Ja.
Så det blir ju så här som har loggat varandra liksom varandra fysisk rörelse som finns i vardagen då som träning.
Just det. Jag vet att Erik Wikström, han har ju någon slags omräkningstal när han coachar skidåkning.
Mm.
Då räknar han ju det som träning, men han räknar ju bara en tredjedel av tiden som träning eller något sådär liknande, en fjärdedel eller någonting.
Ja.
Så att han, ja, jag har ju ändå rört på mig här, men jag har ju inte tränat, men det blir ju lite tid ändå.
Ja.
Så han kört 4 timmar coaching, så blir det kanske 1 timme i träningsdagboken.
Ja, precis. Ja, men så här, när jag är på gymmet då och så ska jag byta våningsplan, ja, då får jag ju så här räkna bort ett par minuter där. Ja. Även om man skulle kunna se det som en del i, ja, som en aktiv vila mellan olika intervaller som man kör då på gymmet. Så, men
precis. Men de registreras ju i den här linjen för antal trappor per dag i din Garmin-klocka, gissar
jag. Ja, men det kanske gör, men det är jag inte intresserad av faktiskt.
Så det gör inget att du räknar bort dem? Klockan räknar dem ändå.
Nej, ja. Men det blir ändå så här när jag, ja, men när jag simmar så, här, så jag räknar alltid neråt då. Ja. Jag, typ så här, om simpasset tog en timme och 8 minuter så räknar jag att det tog 1.05 eller så här.
Okay.
Det är ju det enda passet som man inte jobbar med klockan på det sättet på bassäng, eftersom det gör inga riktiga simmare. Man håller inte på att trycka start och stopp hela tiden på sin Garmin när man simtränar.
Nej.
Det blir fel ändå, man jobbar med paceklockan. Men man har ju ändå koll på, ja, hur lång tid tog träningspasset då.
Ja.
Så att jag är ju väldigt, ja, men så är jag väldigt snål med det, och så räknar jag ju inte in med uppvärmningsprogrammet och sånt. Det vill jag ju att det ska vara lite så här förbehållslöst. Det är mycket, för jag plockar upp många nya övningar varje dag i det. Så jag jobbar med ett grundprogram, så vill jag ju scrolla mellan olika liksom. Ja, men jag har massa
precis,
svara övningar.
Precis som man byter skor när man springer, så byter du övningar i ett
uppvärmningsprogram. Ja, men jag vill kunna läsa in och så bara, ja, men hur gjorde de här? Och så vill jag testa och pröva. Jag vill liksom inte att det ska helt plötsligt så här, att det blev så här, ja, men det här kan jag räkna som 30 minuter träningstid. Nej, men för Instagram det tog ju 6 minuter.
Precis.
Så jag räknar inte med det alls, utan det får vara en del av någon form av vad ska man kalla det, någon form av hälsoskötsel som går utanför den vanliga träningsdagboken. Okay. Men det blir lite grann av en trigger det där, att när man får ett momentum med det man gör, att logga det och så. Jag har ju fortfarande inte hittat den riktigt. Jag jobbar med Training Peaks. Alltså det går in i Garmin-klockan och sen är det överförs det då till Training Peaks med vissa modifikationer, sånt som man lägger in manuellt på i Garmin-appen. Om jag exempelvis har simmat då, bassängsimmat, så har jag ju inte min klocka på mig.
Nej.
För det har bara varit ett enormt irritationsmoment, och den hade ju inte alls fattat vad jag gör. Typ så här, helt plötsligt.
Lägger du in det i Garmin-appen?
Ja, men jag skriver ju då så här, typ 3000 meter simpass, det tog 50 minuter, och så får man ju någon så här snittfart, men det är ju inte alls intressant. Och så kan man också skriva vad man hade för toppfart. Ja. För jag sexsimmar ju inte, jag simmar ju inte alls.
Precis.
Så simpasset tog ju 50 minuter, men jag gjorde ju 30 undringar, start 1.35. Det jag la dem på 1.10 liksom.
Mm.
Men jag vill inte hålla på med omaket att liksom hålla på och knäppa och eller så här, eller så gör jag ett pass med massa olika saker. Helt plötsligt är det benspark och ryggsim och fjärrsim, då kommer inte klockan fatta ett skit ändå. Typ så här. Och då blir det så här, men nu styr tekniken vad jag gör. Det vägrar jag göra då liksom. Men då lägger man in det manuellt i appen, då plockar ju inte Training Peaks upp det.
Kan du inte lägga in det manuellt i Training Peaks?
Jo, så då får man lägga in det manuellt i Training Peaks.
Det är det jag menar. Kan du ju skita och lägga in det i appen. Hoppa över Garmin bara.
Ja, men samtidigt,
om du ändå är Training Peaks,
men samtidigt vill man ju, ja, nej, men absolut. Men samtidigt vill man ju också att det ska...
Men Training Peaks uppdaterar sig automatiskt mot Garmin då? Eller?
Ja, det gör den delvis. Men det är lite sådana buggar. Och så här, ibland plockar den fel tid. Den plockar liksom fel klockslag. Och det är lite så här muppigt.
Okay.
Får jag säga. Den är inte riktigt...
Men är det en app sån. Eller är det en hemsida? Eller?
Ja, det är både en app och en hemsida. Men jag jobbar bara med... Jag måste ha ett mycket större fönster när man gör det. Jag jobbar i telefonen. Så liksom. Men sen har jag märkt några andra konstiga grejer. Så min pulsmätare har ju slutat funka. För den har liksom... Ja, den har lagt av bara.
Den du har på bröstet.
Ja, men skruvarna har gett sig i det här fästet då, så att batteriet har väl, så jag får beställa ett nytt då. Men så har jag ju jobbat med, så att handledsmätningen då får jag ju köra med. Och handledsmätningen funkar ganska bra när jag sitter på en mountainbike.
Okay.
Det funkar ganska bra när jag springer.
Ja.
Typ såhär, man märker att det diffar lite kanske, men den följer ändå liksom.
Ja, du tycker att det funkar ganska bra.
Ja, alltså. Men lugnare och hårdare. Men det funkar av någon anledning absolut inte när jag kör stavgång. Okay. Då vet inte jag det är bara för att man håller någonting och spänner armen hela tiden. Om det är där det beror på. För där reagerar den inte. Jo, där reagerar den bara när jag springer neråt och när jag släpper liksom greppet om staven. Ha. Då får jag min typ så här, ja, men då lägger den sig, ja men 117 i puls här har jag nu när jag joggar här, och så går det ner till 110. Men så fort jag börjar gå uppåt, så står den liksom på 95 hela tiden. Och,
alltså så, alla den låser. Den har riktig kontakt då, eller att, för den mäter väl optiskt på något sätt mot huden?
Det är svårt att förstå, jag vet inte vad det bygger på liksom, men den plockar liksom inte upp då när, ja så som man håller ju i staven och så spänns ju armen hela tiden då.
Ja.
Man hugger sig fram där.
Ja,
och då plockar den liksom inte upp pulsen.
Har du grejer. Testat och, dråten lite?
Ja, men jag har testat att både dra åt och släppa.
Typ en annan grej jag har hört om handledsmätning är att den är lätt rasistisk. Den har svårare att mäta på mörkare hud. Mm. Och jag vet inte, jag är ju helt vit under min klocka eftersom jag alltid har den på mig.
Mm.
Jag vet inte hur det är med dig.
Ja, men jag är väl inte att betrakta som en mörkhyad människa på något sätt.
Nej, men ganska solbränd.
Nej, men det ska nog inte vara någonting då. Men den har ju sina... Ja, men den har ju sina avigsidor på det sättet då. Ja. Definitivt.
Man vill gärna ha den där som sitter runt bröstet.
Ja, precis. Handledsmätning är ju djupt överskattat överhuvudtaget då. Ja. Alltså en del klockor har ju bara det. Och det lämnar ju väldigt dåliga referenser ofta. Alltså det blir ju...
Ja. Men du är ändå den första som jag hör som säger att det funkar hyfsat bra.
Det funkar hyfsat bra under vissa aktiviteter. Ja. Det har funkat exempelvis hyfsat bra då på mountainbike-passen. Och det kan slå lite grann. Men jag kan
det är konstigt med... för där håller du ju också runt... Ett styre,
ja,
liksom.
Men jag vet inte vad det är. Man håller handen still eller någonting. Men det får ju gärna någon från Garmin förklara varför det är så. Men ja, nej, det är ju ingen exakt vetenskap upplever jag ju med, med handledsmätningen. Också, så att så. Men alltså, man blir lite fast i det här. Det är lite kul då med training picks och sådär. Även om det är mycket så här som man kan störa sig på. Då. Exempelvis, du får ju inte, man mäter ju mycket. Man vill ju få ut sån här... Du får ju träningsstatus eller ja, vad ska man säga, mottaglighet i... Ja, skälet till att jag lägger in den förresten då, simningen på Garmin, ja. Det är för att det synkar med den här Aura-ringen jag har. Ja, för att den ska kunna ge då till, så här, att den vet vad jag har gjort rent fysiskt. För jag simmar ju inte heller med den här ringen på mig.
Ja, just det.
Så vill man ju logga all aktivitet i Garmin-appen då.
Men, den plockar upp det du lägger in manuellt.
Ja, den plockar upp det jag lägger upp manuellt. Men det som är grejen sen då med Training Picks då, det är ju att man får ju aldrig någon tillförlitlig score. Alltså ett simpass kan ju vara det hårdaste man gör på en dag. Alltså, alltså det kan ju vara superintensivt på alla sätt. Men det finns ju inget bra sätt att mäta puls eller någonting egentligen. Det finns ju liksom, att försöka simma med pulsmätare och sånt, det är bara, det funkar liksom inte om man simmar bra.
Det finns pulsmätare som ska funka i vatten, uttalat ska funka i vatten, är det inte så?
Men ja, att de är men ganska jag tror att hackiga. Jag har aldrig fått det att funka och dessutom sitter på, om man simmar utan våtdräkt då i bassäng så sitter liksom det här bältet inte kvar på bröstet om man inte spänner det som en tvångströja kanske och då är det ju väldigt oskönt att simma. Men i vändningar och när man sträcker på sig så här, det blir liksom ingen, det sitter inte åt som det ska. Så det blir ju liksom, ja, lika väl det blir det så här gissning då, men grejen är att du får ju inget så här, om man har gjort ett simpass på 50 minuter så får man ju ett snitt per 100. Ja, men så här, 1:35 per 100. Ja, det var ju min starttid på intervallerna. Mm. Men jag hade ju så här, min snitthastighet under intervallerna var ju liksom 1:10 per 100.
Just det.
Men det finns ju som, det går ju liksom inte, där är den ju väldigt trubbig. Mm. Den fattar ju inte så här att den kan man liksom inte få ett bra värde på. Så där, man får inte in den här scoren. Ja, men jag simmar ju 10:50 fjärilsim. Det var fan... Det var jobbigt in i nästa vecka, var det. Ja. Men det är den bara, nej, men du hade 10:50 här snitt på en minut.
Ja.
Ja. Alltså, så det är lite,
det är svårt
så.
Och,
ja. Ja, men det, så att det blir ändå så här, man får, när man väl går in i det och man börjar intressera sig och framförallt att man börjar bry sig då. Typ att nu är det lite kul att se här hur den räknar med den här, typ så här stress-score eller överträningsscore eller träningsmottaglighetsscore eller de kallar det för TSS. Ja. Så här, total, ja men det är något så här total stress score och så här.
Just det.
Då blir det lite så här, då märker man att mjukvaran är inte, här är det ett glapp mellan teoretiker och användare uppenbarligen då.
Kan man...
Eller så blir det så här att, ja, vänta lite nu här, du har tränat 3 timmar, då måste du ägna 90 minuter och training picks.
Precis, och jag tänkte fråga, kan man logga hur mycket tid man lägger på att förstå och justera och hur ändrar det ens stressscore att hålla på med den här 3 timmar om dagen? Logga sin stressscore.
Ja,
finns det med som en post?
Ja, nej, jag vet. Så att, jag letar fortfarande efter den ultimata träningsdagboken. Liksom. Eller som inte kräver att man är total liksom nörd. Eller så här, motsvarigheten till folk som köper maskiner och tycker att det är underhållning att läsa instruktionsbok i 3 dagar. Eller så här, man tycker en upplevelse. Jag är ju otroligt ointresserad av tekniken bakom, eller jag vill ju bara använda funktionen, och att funktionen måste ju, för den ska ju nästan alltid vara automatiserad det sättet.
Ja.
Att,
jag kan ju tycka att det är kul med funktionen och instruktionsböcker och sånt, men aldrig på de här träningsklockorna och sånt. Det är ju som dig, jag vill att det ska funka.
Ja.
Bara, det är jag inte så intresserad av att hålla på med så mycket.
Och sen är det också så här jätteyxigt på Training Peaks, du kan ju inte få någon, och det är ju samma på Garmins, du kan ju liksom inte få typ så här, ja men hur mycket har jag simmat senaste månaden? Det går inte att få fram några sådana värden, du får sitta och räkna manuellt. Mm. Och det är också på Training Peaks är att du kan, det är väldigt så, du kan inte göra avgränsningar. Ja men vad har jag gjort sista 2 veckorna? Kan jag få en statistik eller kan jag få en graf eller kan jag få en summa bara?
Mm.
Det finns inte. Det finns inte heller några så här områden att skriva själv. Jag gillar ju hela det här uttrycket.
Ja.
Det kändes så här, min upplevelse är...
Det var jobbigt in i nästa vecka.
Ja, eller lite grann så här, sammanfattning av den här veckan. Typ så här, jag är på väg uppåt, jag är på väg framåt. Det är så här, det här gjorde jag bra, det gjorde jag dåligt. Får du liksom lägga in som en separat post och skriva då? Ja. Typ på någon sån här, får du lägga in någon sån här övrigt post som blir som en träningspass, som någon sån här sammanfattning som kallas för metrics.
Ja.
Då får du liksom skriva det. Så att det är lite så här, jag tror att det är många Aspergers tekniker som har suttit och jobbat med detta.
Det är nog så, va? Men ja, finns det...
Som inte har de här känslouttrycken eller som inte har de här, utan som är bara så här, det måste finnas en siffra kopplat till någonting.
Ja.
Ja.
Men ja, hur länge sedan är det du gick igenom vad det finns för olika sådana här tjänster?
Ja, jag läser olika forum och så här, men jag tycker...
Kanske finns något bättre än träningspeak?
Ja, Strava är ju kast också.
Ja.
Det kan du inte logga, det kan du ju bara logga vissa aktiviteter, och så hela Strava-tjänsten går ut på att du ska jämföra dig med andra.
Ja.
Liksom, jag är ointresserad av att jämföra mig med andra.
Vill du inte klicka like på mig när jag har tränat?
Nej, men jag behöver inte ytterligare en community liksom.
Nej,
och sen är det så här, sen är det en del saker som är så här sjukt irriterande med TrainingPix. Typ ja. Så här, det finns ju några ställen där du kan gradera hur det känns.
Ja.
Då har du så här, typ very good, good. Och så här, har du så här, above average, below average. Fast inte average. Det känns ungefär som vanligt. Nej, du har bara above average eller below average.
Det bara, kan bara vara bättre eller sämre.
Ja, du har inte så här, nej men det känns average.
Ja.
Nej, det finns inte. Du har below average eller above average.
Det är lite konstigt.
Nej, så jävla muppigt. Alltså du vet, återigen, här är folk med för många universitetspoäng och för lite praktiskt användande.
Ja.
Eller som har läst för få böcker, som har för lite uttryck.
Jag ska testa. Ord. Jag är precis som du. Jag kan ju också tycka att det blir lite kul att börja logga då när man väl får momentum i någonting.
Ja.
Som med den här löpningen nu då. Nu börjar det bli lite så här, ja, nu har jag sprungit i 3 veckor. Jag kanske ska börja kolla hur mycket jag springer varje vecka. Mm. Åtminstone vet mil och tid.
Mm.
Så nu ska jag testa, det finns någon sida som heter jogg.se.
Ja,
och de har också en app som heter något annat än jogg.se, men som är jogg.se tror jag.
Ja.
Så den ska jag testa nu, för löpning i alla fall. Jag vet inte hur den är med att registrera andra saker. Den är gissningsvis, eftersom den heter jogg, för ja. Just jogg.
Ja, alltså jag kan tänka mig att det är också en ja, nej men jag har fortfarande inte stött på någonting som är lika bra som mitt gamla Excel-ark jag hade som jag byggde.
Nej.
Som också var.
Då är du ändå inte en stor vurmare av Excel.
Nej,
i vanliga fall.
Jag fick hjälp med att bygga det. Jag lärde mig lite hur jag skulle göra det. Det var också väldigt så. Det var ändå i sin allra mest rudimentära form ett Excel-ark då.
Ja.
Men det hade jag ändå ganska, det var ändå, Det var överskådligt på ett annat sätt.
Ja.
Men det är liksom, det gjorde ju inga uträkningar åt mig på det sättet liksom. Men
det är också ganska lätt att lägga in tror jag. Jag gjorde en enkel träningsdagbok i Apples version av Excel, som folk som gillar Excel inte alls kommer tycka är en version av Excel, men som heter Numbers.
Ja, ja.
Det också gjorde en sån enkel,
ja, just det.
Bara ja. Så att där räknar jag upp all cykling
just
till
det.
En summa och all löpning till en summa.
Om jag kan,
men man måste fylla i manuellt allting
här. Ja, det var ju det som är då. Men jag tyckte ändå det fanns en poäng med det. För då hade jag också så här, då hade jag typ sån här, det jag kunde gradera liksom, ja men totalupplevelsen, mer så här.
Det fanns average med i din gradering.
Men mer så här att jag satt också en poäng på, lite grann så här, är jag uppåtgående eller nedåtgående eller på samma, liksom så här att det fanns en
såg skalan, poängskalan.
Ja, men var det kunde
1-10?
Vara ja, ja, eller typ 1-5, men typ så här, typ att det var 3,5, 3, 3,5, 4, 4,5, alltså typ så här, hur känner jag, upplever jag mig, hur känns ja, typ min hälsa eller min, typ så här, hur skulle jag bedöma mitt skade, mitt typ så här fysisk ömhet, slitenhet liksom. Typ det 5 är, men jag är superövertränad eller skadad. Eller det är mer så här ömhet i kroppen, 1-5. Men också så här, hur upplever jag mitt helhetstillstånd? Liksom. Hur har träningen gått? Jag tror jag hade 3 sådana rutor då.
Ja.
Så här, 3 är ju liksom, ja, men ungefär som vanligt då. 3,5, ja, men då är det liksom på väg uppåt. 2,5 på väg neråt.
Hade du så här som man pratade om i corona, ett 2 veckors glidande medeltal?
Nej, men jag hade ju lite koll på det. Jag satt ju lite grann på daglig basis då.
Men menar, om du skulle skriva då att din kurva var uppåtgående.
Mm.
Var den uppåtgående jämfört med senaste veckan eller bara igår?
Idag, hur det är liksom, hur upplevde jag dagen? Och typ okay. Så här, då ser man ju
bättre,
då kan man ju se så här, men nu har jag haft 3 dagar idag när det är på väg neråt. Mm. Då är det så här, nu är ju någonting far och färdig och då är det ju jättelätt att gå tillbaka, men vad har jag gjort där och så ser man liksom, ja men så, för så jobbade jag mycket med min träning tidigare. Det var ju extremt, jag var ju min egen tränare.
Mm.
Så jag hade ju väldigt mycket flexibilitet i det.
Mm.
Det fanns ju inte en enda plan som jag följde så som det var tänkt från början.
Nej.
Därför att det finns inget egenvärde i att följa en plan som på sikt gör en sämre, eller, utan man får modifiera längs vägen då.
Om det inte var att följa plan man tränade på, då hade det varit...
Ja, exakt. Men just detta att då jag byter en dag mot en dag och här får jag lägga in lite extra vila, eller där får jag göra det här passet istället, eller sådär. Så att det var ju väldigt mycket så anpassa sig till verkligheten och vad som faktiskt hur det har gått och vad som har hänt och sånt.
Just det.
Och hur man upplever och hur man reagerar på träningen då. Så att det var ändå, det var ett ganska det var en de Excel-arken jag har kvar faktiskt.
Härligt, det ska bli härligt då att höra om en vecka om trenden är uppåtgående eller nedåtgående efter de här besöken på Grabbarna Grus. Ska
jag men det blir inga besök på Grabbarna Grus, men det blir lite mer, det blir ett lite mer avslappnat semesterliv. Det blir ju tveklöst så liksom. Så som det ska vara på en semester. Men annars blir det mycket mer sömn och det blir mycket vila också då faktiskt då. Men vi har ju faktiskt ett ämne som ligger i det här häradet, vill jag påstå, men som också faller tillbaka på det här med våran träningsstreak och lite vad man vill uppnå och fysiska förbättringar och sådär. Så att jag tycker vi hoppar in på det här efter vi har tagit våra partners.
Den här veckan har vi med oss Superfruit.
Precis, och Superfruit hittar man på superfruit.com. Och det är ju en, man kan väl säga, det är den digitala ingången till detta, till ett digert skafferi av fantastiska produkter.
De är vad de heter, va?
De är precis vad de heter, och de är väldigt heltäckande på mycket av det som man kan vilja använda till exempelvis frukost, mellanmål, smoothies, plockmat, resmat. Fräscha, härliga, goda produkter för den hälsomedvetna atleten. Eller den hälsomedvetna personen som vill äta ändå någonting väldigt gott.
Mm.
Och Superfruit har ju de har väldigt mycket i sitt sortiment. Det var så mycket att det tar en stund att kika igenom hela hemsidan faktiskt då.
Men hur lång tid tar det?
Jag har inte tajmat mig. Men bara för att nämna något då som ligger under kategorin Superfruit Foods.
Ja.
Så har de ju alla former av nötter. Exempelvis då, de har cashewnötter, mandlar, de har hasselnötter, de har väldigt goda mandelsmör och jordnötssmör, olika typer av nötblandningar, de har hasselnötter såklart, kallpressad kokosolja som man kan använda till väldigt mycket, de har kokos-coconut chips, de har olika typer av bär smoothie mix pulver som man kan då ha med fördel i olika typer av smoothies. De har ju också smoothie protein, kakao, ekologiskt. Väldigt många av deras produkter är ekologiska. De har ju pumpafrön, chiafrön, solrosfrön, tahini. Sen har de faktiskt väldigt goda flingor också som alla är då utan tillsatt socker. Granola bland annat då. Jag tycker den här äppelkokosmandel är supergott.
Ja.
Vet ju inte jag supermycket flingor så ändå, men ibland tycker
du
jag...
Du har ingen flinge...
Nej, men jag kan tycka det är jättegott, och ibland jag gör ju olika typer av... Jag kan ju göra lite hemmagjord koltinggröt ibland. Och då har jag ju väldigt många olika typer av frön exempelvis då, och har ju också riven kokos och jag har lite havregryn brukar jag ha, och då är den här granolan faktiskt väldigt god att blanda i också då.
Härligt.
Ja, så det blir en härlig mix, så att man får ju inte förhålla sig till traditionell havregrynsgröt. De har agavsirap som är ett jättebra alternativ då till socker om man ska baka. Och sen har de ju det som man kanske mest associerar med superfruit. Och det är ju alla de här superbären som man kan då få antingen i hel form eller i pulverform. Exempelvis acai, aronia, baobabpulver. Med väldigt mycket av detta som inte jag hade testat tidigare. De har ju också torkade blåbär. Olika typer av sån här gräs, alltså barley grass. De har goji, mullbär, kakao, chaga, kanel har de ju, jag är ju en stor konsument av. Det är ju från A till Ö här, är det ju hur mycket som helst. Tranbär, ingefära, det finns väldigt mycket att botanisera. Och alla de här produkterna fyller ju sin funktion vid ett eller annat tillfälle. Inte minst då när man gör olika typer av smoothies eller liknande. Man kan blanda ner i filen om man vill göra det enkelt för sig då.
Jag brukar alltid få stänga ner min Instagram-app när du eller Elin ska lägga ut vad ni har gjort med era superfoodprodukter, för att det ser för gott ut helt
enkelt. Ja, men det är väldigt gott och det känns väldigt fräscht och väldigt nyttigt faktiskt då. Sen har de ju också varumärket Clean, Clean Sports i sitt sortiment, och då har vi då nyttiga energikakor, Paleo Crunch, Clean Paleo Crunch, och det är ju med exempelvis med väldigt mycket nötbas, härliga namn, Clean Paleo Crunch Energy Bar Raspberry Bliss.
Varför låter crunch så gott?
Ja, men det är faktiskt väldigt gott då.
Det låter ju helt otroligt gott.
Ja, och de har ju då för övrigt också kollagen i sitt sortiment, andra typer av proteinpulver om man vill använda det i smoothie och liknande då. Och alla de här produkterna är ju kanonbra för den tränande personen som ändå vill ha ett hälsosamt alternativ. Sen har de Comvita honung, eller Comvita, det är världens ledande producent av UMF-certifierad manuka honung och olivbladsextrakt. Och den här, om man inte smakat riktig honung, så ska man testa den här då, Comvita manuka honungen. Den är exceptionellt välsmakande faktiskt då. Och också då att man, och där har man väldigt många fler av de naturliga nyttiga ingredienserna som inte finns kanske mer industriellt framtagen honung då.
Just det.
Sen har de ett sista varumärke, och det är Cultures Kombucha. Ha. Så de har också en egen kombucha nu. Och jag kan väl inte säga att jag personligen är jätteförtjust i kombucha-smaken, men kombucha har ju en bevisat god effekt på, om inte annat då, mag- och tarmhälsan då. Det är ju alltså en produkt som liksom, kan man säga, med naturliga bakterier då, som får jäsa. Så finns ju liksom, man skulle kunna jämföra det med syrad mat helt enkelt.
Just det.
Så att den har ju en litet inslag av den här syrade smaken, känns ju i den här drycken, och så är det ju liksom inte en läskig dryck på det sättet. Men den är helt
Inte värre än att dricka en öl.
Nej, faktiskt inte. Nej, men många tycker kombuchan är jättegod, och så är det ju med väldigt mycket att man vet också att det har hälsosamma effekter, så blir det ju ännu fräschare att dricka då.
Eller hur?
Så det kan vara ett jättegott alternativ att använda då. De har bland annat en hallonsmak, ingefära och lime och original grön te. Sådär. Så att kombucha är ju lite grann av en innedryck, en poppisdryck. Sådär. Så att det tycker jag verkligen man kan testa. Och genom samarbetet med podden här så har alla lyssnare 20% väldigt generösa procents rabatt på samtliga livsmedel på Superfruit-hemsidan. Alltså samtliga av de här produktkategorierna är det 20% rabatt på.
Otroligt.
Ja, det är inte dåligt faktiskt. Lägger man en schysst order och plockar på lite, så sparar man rätt mycket pengar med den koden, Colting20. I det, man kan inte köpa eventuella stavmixar och sånt som de också har då på hemsidan, men allting som går att äta eller dricka har man då 20%.
Det finns nog någon som kan käka en stavmixer. Hörde om någon som åt ett flygplan en gång?
Ja, jag vet.
Okej, men ingen rabatt på icke matprodukter alltså.
Nej, Colting 20. Den lilla insikten har du för övrigt fått från Tårtgeneralen, tror jag.
Så kan det vara kanske.
När Micke Persbrandt säger Guinness rekordbok, eller han Hasse P säger att det var en fransman som åt ett flygplan en gång.
Just det.
Ja. Hur mådde han då, frågar hon som jobbar på konditori. Nej, det vet jag inte, men han åt i alla fall, han hamnade i rekordboken. Det är fina som man kan göra.
Ja.
Ja. Så att så är det. Så att Colting 20, gå in på superfruit.com och ladda upp skafferiet hemma.
Den här veckan har vi återigen med oss Selexir, Jonas.
Just det.
Selexir Endurance.
Selexir Endurance.
Se, det sa jag rätt.
Och Selexir Endurance, det är faktiskt en helt unik produkt som inriktas mot prestation inom lite längre distanser av konditionsidrott. Det låter ju som en sportdryck.
Det gör det faktiskt.
Men det är det inte. Det är vad vi kallar för internt då, ett performance formula.
Ja.
Eller internt, men det kallas för ett performance formula. För att just visa att det är inte den här typiska sportdrycken sockrad, utan det här är en helt annan produkt. Och den här då performanceformulan är framtagen med bland annat Mikael Mattsson, som ju då är doktor i fysiologi och som bland annat jobbar både på Karolinska institutet eller knuten till Karolinska institutet och Stanford University i Palo Alto, USA.
Just det.
Så att Selexir Endurance jobbar på ett annat sätt än att bara vara en sockersöt sportdryck. Den innehåller ingredienser som främjar hjärtat och den aeroba metabolismen. Ingredienser som rosenrot, taurin och astragalosid.
Oj.
Ja. Det är ingredienser som främjar arbetsekonomin. Och då kan man ju nämna exempelvis rödbetsextrakt.
Det är populärt.
Ja, L-citrullin, acetyl L-karnitin, ALC. Och vindruvekärnextrakt.
Mm.
Alla de här ingredienserna har så att säga bevisade eller åtminstone då anekdotiska effekter som man känner till då främjar prestation. Mental styrka, då har vi bland annat guaranaextrakt, grönt teextrakt, saffran, gröna aminosyror. Och sen har vi också elektrolyter då, passar ju jättebra varma dagar som den här. Både magnesium, natrium och kalium.
Låter jättebra ju.
Ja, så blandar man den här i, man kan ju blanda den om man har en sportdrycksflaska med det här sportdryck i, så blandar man i det här pulvret då, eller man bara blandar det i vanligt vatten.
Man kan blanda den direkt i en sportdryck. Ja, jag har ju hört här ryktesvägen att man märker direkt att det inte är en sportdryck när man får den i munnen.
Den är ju inte, jätte, det är ju ingen smaksensation på det sättet.
Men är den smaklös? Att det
nej, blir, den smakar.
Den smakar.
Ja, och den smakar halvsträvt kan man väl säga. Så att det är en acquired taste. Den smakar ju inte direkt illa, men det är ju ingenting man dricker för smakens skull.
Nej.
Utan man dricker den för att den funkar exceptionellt gott.
Som en tequila då ungefär.
Ja, om du tycker en tequila funkar bra så är det precis samma, Niklas.
Ja, exakt. Smakar inte så gott.
Nej, det gör ju tequila verkligen inte.
Nej.
Men tequila
dricker man för att bli full. Precis, och funkar, jag tycker smakar inte så gott.
Ja, kanske, så kan man väl säga kanske. Jag skulle säga att det är väldigt svårt att skilja på effekter och bieffekter när det gäller tequila.
Ja, men förstår du.
Medan Elixir Endurance inte har några bieffekter mer än att kanske smaken inte är super pepp. Så. Men just att i övrigt så är det bara effekter och goda sådana. Faktiskt.
Du har ju testat den.
Ja, jag har kört en hel del faktiskt med Elixir Endurance och jag tycker den funkar fantastiskt bra. I synnerhet då när man kör en ganska sockerfri träning som jag gör för det mesta. Då.
Mm.
Jag har egentligen bara med mig vatten på väldigt många pass då. Och då kan en Elixir Endurance vara helt idealisk halvvägs igenom. Eller om man kör ett riktigt tufft pass, att man drar i sig då innan faktiskt då.
Just
för att boosta lite grann. Och jag tycker det är alldeles enastående. Och vi har en sommardrive nu på Elixir Endurance. Med hjälp av koden som Elixir Endurance har ihop med oss här på podden. Koden är ju Colting, C-O-L-T-I-N-G. Då ger den hela 20% rabatt.
Otroligt.
Vid köp av som mest då, två stycken förpackningar av Elixir Endurance. Och de kommer ju med 12 stycken portionspåsar i varje förpackning. Så att använd koden Colting, C-O-L-T-I-N-G, så har ni 20% på ett inköp av två stycken lådor.
Härligt.
Läs också mer på selexir.se om man är intresserad.
Säger vi tusen tack till Elixir. Då Jonas, är det dags för den här veckans ämne. Du skrev någonstans att I don't care what I look like. I just care how it feels.
Jag skrev under den här träningsveckan. Jag skrev I don't really care what my body looks like. But I do care what it feels like. Och det är ju sant. Eller ja, det är ju sanning med modifikation. Det är klart att jag bryr mig om hur min kropp ser ut. Men jag kan ju inte göra några stora skillnader på hur den ser ut faktiskt.
Nej.
Jag ser ju ganska mycket ut som Jonas Colting ser ut.
Precis.
Och du ser ju ganska mycket ut som du gör, även om du har haft 20 plus dagar av löpning.
Ja, det är inte så stor skillnad faktiskt.
Nej, det är väldigt lite skillnad.
Ja.
Det är exceptionellt. För det utomstående ögat så ser man ju själv nästan alltid likadan ut.
Ja.
Jag kan ju säga så här till Elin, fan, kolla nu, kolla vad, shit vad, ser du att du har gått ner 5 kilo? Liksom, hon bara, jag tycker du ser ut som du brukar göra. Och så är det vice versa då, liksom, säger hon till mig så.
Ja.
Och du ska säga, jag tycker alltid du är fin. Jag säga. Vilket ju är sant.
Ja, men det kan ju också vara, tänker jag då, att någon man ser varje dag är väldigt svår att se förändring på.
Mm. Jag ser ju faktiskt,
om du långsamt skulle gå upp 15 kilo i vikt medan Elin är med dig, så kanske hon hade märkt det, men hon kanske inte hade tänkt på det jättemycket från dag till dag.
Nej.
Men om jag hade träffat dig först vid 85 kilo och sen vid 100, då hade jag ju sett skillnad direkt.
Jo, absolut. Ja. Absolut. Men poängen med vad jag skrev där är ju att och det faller ju tillbaka på det som vi gjorde förra avsnittet. Vi pratade om de här valen och proaktivitet och
goda vanor.
Ja, goda vanor och sådär. Det är ju liksom att vi har ju så mycket som hänger upp på utseende i vårt samhälle, så vi är ju fixerade vid yta helt enkelt. Och jag ska ju på semester och så här, och folk är på semester, och då brukar man ju alltid skoja om det med beachkroppen eller beach 2020 eller strandkroppen, eller liksom det blir den tiden på året ändå som människor visar upp sina mer eller mindre nakna kroppar för en större omgivning än vad man gör annars då.
Precis.
Än vad man gör i privata sammanhang.
Ja.
Så att, men jag tycker liksom att det är väldigt intressant att reflektera över just det, och jag tänker mycket på för mig själv och sådär, just att man kommer ju till perioder ibland där man kan vara väldigt missnöjd. Typ såhär, ja men jag har slarvat ganska mycket i veckan, och det har varit både kalas och fest och lite slarv med maten och inte tränat mycket, så mycket som jag vill göra och så. Men det är ju inte så mycket att det sätter sig på utseendet. Om man Nej. Tänker sig, men det sätter sig på hur kroppen känns.
Precis.
Och det är väl någonting att reflektera över. Att just det här att, ja visst, vågen kanske visar 3, 4, 5 kilo mer. Men sanningen är ju att det syns ju inte jättemycket. Då får man ju titta på sig, då får man ju titta väldigt kritiskt på sin egen kropp.
Mm.
Och så kan man säga att, ja men det ser jag att det sitter, ja men du vet så här va. Men för en utomstående så är det ju samma kropp, samma person. Mm. Det ska ju till ganska radikala då förändringar, precis som du säger, att då får det ha gått ett halvår eller många månader mellan att man träffar en och samma person.
Precis.
Så det har hänt någonting radikalt. Då. Men det är just det att det är ju hur kroppen känns. Och det finns ju faktiskt någonting väldigt viktigt och värdefullt att jobba med. För att hur kroppen känns. Att må dåligt eller att må bättre, att känna sig fräsch eller känna sig trött eller att känna sig stel, liksom ha ont på morgonen, ont i lederna eller känna sig bakfull om man har druckit för mycket eller vad det nu är liksom, eller känna sig däst, dålig energi av att man har ätit fel sorts mat eller att man har cravings och hungersug eller allt det där är ju en känsla.
Mm.
Det är ju ingenting som syns på utseendet, men ändå är vi väldigt fixerade vid både när det gäller den egna kroppen, tror jag, många är. Och alltså hela vår kultur i allmänhet fokuserar mycket på utseende och yta.
Ja, verkligen. Ja, det är nog extremt två individer som är helt, inte i någon utsträckning bryr sig om hur de ser ut.
Nej. Men jag har ju alltid sagt det också, att jag menar, fåfänga är ju en bra drivkraft, men för att man är viktigt att tycka om sig själv, men jag tror att det är viktigare att förlika sig med hur man ser ut. Alltså, man har ju ett grundutseende, längd och kroppsform och ansiktsdrag och
disposition. Alla ögon och öron och näsor och munnar. Och
man har ett distinkt utseende, och såvida inte man gör ganska allvarliga kirurgiska ingrepp på sig själv, och inte ens då egentligen, så kan man liksom inte förändra
jättemycket.
Nej, det kan man inte. Nej. Man har, alltså, man har ett visst väldigt specifikt utseende, och det måste man ju acceptera.
Mm.
Det måste man ju förlika sig med och lära sig att tycka om, eller åtminstone respektera. Det är ju helt ohållbart annars. Mm. Liksom. Jag kan ju hålla på i hela mitt liv och försöka förändra ett utseende som jag har. Och det kommer jag ju aldrig bli nöjd med, för det kommer aldrig bli speciellt förändrat. Jag kan bara vara i bättre eller sämre form, men vad jag kan påverka är ju hur jag mår i kroppen. Alltså hur det känns.
Precis, för att du kan ju då med de kulturella idealen som vi har ser ganska bra ut eller var ganska vältränad, men det kan kännas dåligt i kroppen ändå. Så jag menar, även då man vill förändra sin kropp, och jag hörde någon på radion häromdagen som var trött på att vara spinkig, han ville vara biffig.
Ja.
För att alla lyckade män var starka, han var trött på att vara den svage. Men jag menar,
ja, men då är det ju en funktion han ändrar också.
Men det kan ändå, jag menar, det behöver inte betyda att det känns bra i kroppen.
Nej, verkligen inte.
Att man blir biffig.
Nej.
Det behöver inte förändra så mycket egentligen. Och det förändrar ju egentligen, om man ska vara ärlig, inte heller utseendet jättemycket.
Nej, inte om man inte gör stora förändringar över väldigt lång tid då liksom. Någon som börjar kroppsbygga och med tiden går upp då 20-30 kilo. Ja.
Men det är absolut inte säkert. Min kropp är ju jättemycket mer vältränad nu än för 20 år sedan. Men alla som kände mig då känner ju igen mig.
Ja, men i mina ögon, du har ju sett exakt likadan ut sen jag lärde känna dig. Exakt. Alltså, ja, för du är ju, ja, men du har ju aldrig varit det minsta överviktig.
Nej.
Men du har ju liksom aldrig, ja, alltså, sen har man ju inte, jag har ju inte suttit och jämfört bilder, men din funktion har ju ändrats jättemycket kanske. Alltså i vad du kan klara av att göra.
Ja, verkligen.
Men du har ju ändå,
jag ser ut som jag har gjort hela tiden.
Hela tiden.
Ja.
Så att det är ändå lite så här...
Min frisyr som andra
spelar. Ja, jo, precis så. Men, och sen har ju alla, men liksom alla, men alla har ju sina grejer som man också så här... Alltså man kanske är nöjd med eller har förlikat sig med. Men så har man ju säkert de flesta också saker som de är mindre nöjda med. Och som liksom, jag menar, som kanske har varit komplex under barndom. Eller det kan ju vara allt ifrån utomstående öron till... man har fel hårtyp liksom, folk vill ha liksom lockigt långt hår, så har man torrt frissigt rakt hår kanske, ja men det är såna grejer då,
eller för många killar kanske att man börjar tappa håret tidigt eller så här.
Ja, jo, absolut,
såna saker.
Ja, och det är klart, det kan ju vara så jobbigt att förhålla sig till, men det är ju ändå, det är ju så fysiologiska förändringar som det kommer i åldern, och det går liksom inte, det går liksom inte att göra jättemycket åt det egentligen. Och så att,
hur bekväm är du med alla de här? Nu har ju inte du jättemånga ålderstecken för din ålder, tycker inte jag.
Nej, men jag
men
har...
så här att man kan bli... Jag får väldigt vitt skägg till exempel.
Men det tycker jag är okej. Okay. Jag kan acceptera det. Jag tycker det är lite snyggt med att hår... Jag har också ganska mycket grå hår. Och sen, du menar, även om mitt hår är mörkt fortfarande.
Mm.
Så, men nej, men det är lite så här... Ja, men det är klart. Jag är ute mycket i solen och lite pigmentfläckar här och där. Men det får jag leva med.
Mm.
Och så, ja men man har, ja.
Det är ju väldigt få av de här sakerna som man egentligen går och stör sig på så länge man inte tittar på sin spegelbild.
Nej, men jag menar, man hade ju kunnat vara så här hollywoodsk, eller att man hade sitt utseende som jobb, eller man levde i en kultur där liksom det var så här självklart att försöka åldersmodifiera mycket då.
Mm.
Då hade man ju kunnat ägna väldigt mycket pengar och mycket tid åt att liksom bleka tänder och operera bort kråkfötter i ansiktet eller att lasera bort pigmentfläckar eller liksom att ja, så att säga försöka kirurgiskt eller kemiskt liksom modifiera, ja, tills att man får ett sånt där riktigt stramt Hollywood-utseende.
Ja, precis.
Jag vet inte om det i grund och botten hade förändrat hur man mår. Jag vet inte heller om det hade förändrat, för jag tror det blir lite, jag tror att det blir en sån Diderot-effekt. Man köper ett exceptionellt klädesplagg hem till en garderob som man tidigare var ganska nöjd med hemma.
Ja.
Och helt plötsligt får det exceptionella plagget, får alla andra plagget att verka helt värdelösa och jättefula och lever liksom inte alls upp till det här enskilda plagget.
Nej.
Så det man tidigare var ganska nöjd med, jag tyckte att det är ju snyggt, blir helt plötsligt så här, nej, det här får jag ju slänga.
Ja.
Det här håller ju absolut inte måttet.
Ja, just det.
Så att jag menar, börjar man pilla på det sättet så här och tänka att nej, men det där måste jag operera och den sneda tanden måste jag vrida och det... Där är det lite missfärgat där och den pigmentfläcken där och det grå håret. Fan, då har man öppnat Medusas box, tror jag.
Det tror jag med. Men jag tycker också, jag i alla fall personligen, folk som är så här tillfixade och opererade till perfektion då, eller vad man ska säga, någon slags idealist perfektion, ja, i alla fall, ser ju själlösa och tråkiga ut.
Men jag tror också att ju mer man börjar, desto fler saker hittar man då som man kan liksom hantera liksom.
Ja, det är därför man till slut ser ut som man har lagt på det här slätfiltret i, ja, Instagram.
Fast
man...
Jag hade ju väldigt mycket sen jag var liten och innan jag hade vuxit till mig, så hade jag ju väldigt, eller så här, komplex, men jag hade ju så här, jag har ju sånt där, ett väldigt tydligt båt. Min bröstkorg är ju väldigt tydligt liksom utåtvinklad.
Ja.
Den går ju liksom inte... Den går ju, hela mitt bröstben går ju utåt.
Mm.
Och så är det lite roterat också. Och nu är jag ju ändå så pass ja, relativt välväxt vid det här laget. Så att man tänker inte på det riktigt så.
Nej.
Men när jag lägger mig på rygg exempelvis och skulle ligga på en hård yta, då ser man, eller om jag skulle få en behandling, jag ligger på en massagebänk, då ser man ju väldigt tydligt att ena delen av bröstkorgen är lite högre än den andra.
Mm.
Både när jag ligger på rygg och på mage.
Mm.
Och det kunde jag ju tycka var jobbigt när jag var yngre. När man var, ja, då var man ju liten och spinkig liksom.
Just det.
Då syntes ju det mycket tydligare liksom. Mm. Men det är ju så här, ja, jag vet inte vad det beror på. Det är inga problem. Det är för att det är inga, om möjligt finns det mera plats åt mina lungor då.
Ja.
Men det är så, det kan vara en förlossningsskada. Det kan vara liksom en, ja, precis som att kroppen är asymmetrisk som den är.
Mm.
I många fall.
Mm.
Men att det är sånt där, ja men så ser jag ut. Det spelar ingen roll vad jag gör. Det finns absolut inget sätt som jag kan korrigera det på.
Nej. Det är bara att acceptera.
Det är verkligen bara att acceptera. Men det är lite så här, jag är säker på att alla människor har sina grejer när det gäller de delarna också.
Det tror jag. Definitivt.
Men sen är det ju också sånt som man liksom kanske kan påverka. Jag tror att många saker som en del människor lider av och känner av så här, som man tänker, ja men det här är min lott i livet, det är sånt som går att påverka, exempelvis olika autoimmuna sjukdomar eller ledvärk eller smärtor och sånt där.
Mm.
Och det är klart att en del människor är ju mer benägna att få det och ha den andra. Men samtidigt så tror jag ju att livsstil påverkar jättemycket. Alltså exempelvis vad man äter och hur man rör på sig och sådär. Att vissa typer av autoimmuna sjukdomar reagerar ju jättekraftigt på hur man lever. Och då kan man ju reglera det oerhört mycket genom, man har ju alltid sin känslighet, men exempelvis om man är, ja, exempelvis om man är bara en sån sak, om man är glutenintolerant exempelvis.
Mm.
Det är ju en känslighet.
Mm.
Men den är ju ganska lätt fixad genom att undvika gluten helt enkelt.
Precis.
Det är ju liksom inte ett öde som man behöver liksom genomleva hela tiden. Och så är det ju med mycket av det här med ledvärk och alltså sån här, som jag kallar det, gråzons ohälsa. Alltså mer, alltså en någon form av, som verkligen sitter mer i upplevelsen, alltså i känslan hur kroppen mår.
Mm.
Typ så här, funktionsmässigt så kan man göra det mesta om man funkar, men man går runt med rätt mycket obehag hela tiden.
Just det.
Att det känns dåligt, det gör ont eller det är ömt, och det är en känsla av kanske trötthet eller stelhet eller av vad det nu är liksom, som sätter liksom en blir liksom en skugga över livet på det sättet då. Och det är ju inte någonting som man, okej, man har med sig det från födseln, kanske man har den känsligheten, men det är ju ingenting man behöver, det är ju ingenting som måste vara på det sättet. Det är så relaterat till hur man lever.
Ja, i många fall så är det nog det.
Ja.
Men vad, om man säger någon slags smärta eller obehag då, vart går gränsen för dig för att du ska känna att du måste göra en ordentlig insats för att,
ja, men,
fixa till det?
Nej, men jag mår ju mycket bättre när jag tränar mycket, och när jag äter slarvigt så känns det ju ganska tidigt så. Så att det jag menar också med min egen del så, ja, men träna mycket och äta bra och fasta och perioder utan alkohol. Ja, men det blir en väldigt stor skillnad på hur jag mår i min kropp mot mitt normaltillstånd.
Mm.
Och även om inte utseendet radikalt förändras, för det gör det ju absolut inte. Det är några kilon här och där som försvinner och så. Men, och sen är det ju så här, jag gillar ju att simma ute. Jag gillar ju liksom att vara lite solbränd och sånt där. För jag tycker ju att jag ser bättre ut då, för min egen skull. Jag bryr ju inte mig jättemycket om vad andra tycker, men för min del är det lite så här att, ja, men det ser fräscht ut liksom.
Ja, men och även det jag gör ju inte jättestor skillnad på utseendet.
Nej.
Det är ju inte heller att någon inte känner igen dig.
Nej, men absolut.
Hur den ändå lite ton, nej, mellan vintern och sommaren.
Men sen är det också så att det blir ju också ett kvitto på att man har gjort något. Alltså för mig blir det så här ett kvitto på att, ja, här ser man lite grann, här någonstans är det ett kvitto på all den tid jag har spenderat utomhus. Vilket ju är så här, det har ju gett reella effekter. Det är inte bara en utseendeeffekt, för då hade man kunnat gå resa i ett solarium. Mm. Du hade fått samma effekt på utseendet.
Ja.
Men det här är ju liksom ett, och det är samma så här, det blir ju ett, det här är en effekt av, det är någonstans ett kvitto, eller det här är en, vad ska man säga, det här är ett avtramp på vad jag faktiskt har gjort, som har på ett genomgripande sätt har påverkat mig positivt. Så. Och så brukar jag, tänker jag ju också, när det gäller liksom så här ålderstecken på, ja, men säger så här, kråkfötter i ansiktet och,
ja,
men det är ett sätt, det visar lite att man har levt.
Precis.
Och det är ingenting som någonsin skulle störa mig liksom så där. Eller det är ingenting som jag skulle vilja göra någonting åt, för det är ju ett sätt, det är ju mina års, det är ju årsringar skulle jag vilja påstå.
Eller hur?
Ja. Så att det där är ju så här, och det där får man ju förhålla sig till med sin egen kropp och sitt eget utseende och tänka kring. Men jag tror att så många människor hade varit så mycket lyckligare om man hade haft ett bättre och mer avslappnat förhållningssätt till det egna utseendet. Och just det här att kunna att någonstans veta och acceptera det som man liksom inte kan påverka eller inte bör försöka påverka. Alltså på så här kirurg, alltså i någon form av perfektionsjakt.
Ja,
det blir istället jakt, jobba istället med det som man kan påverka. Och det är ju hur den egna kroppen känns och faktiskt fungerar.
Ja,
jag menar, på utsidan syns ju inte det, exempelvis om jag har ont i ryggen så syns ju inte det riktigt på utsidan. Ja, det kanske syns,
beror på hur ont du har.
Ja, det syns ju på hur man rör sig och så här kanske, ja, till viss del, men ändå inte jättemycket. Det är liksom ingenting som påverkar utseendet. Man tar, nej, en bild exempelvis. Nej. Det är ingenting som syns på bilden.
Nej.
Typ man ser inte så här, oj, han har jätteont i ryggen. Så om man inte har så här, precis på någon nivå där man måste liksom ha hjälpmedel.
Nej.
Men det är ju en
man
känsla.
Ser ju inte, han var jävligt stel när han gick upp i morse.
Nej, precis. Det syns inte heller.
Nej.
Och han behövde ta de medicinerna eller de pillerna, eller han behövde liksom den här typen av självmedicinering för att klara av det och det.
Men tror att det är många som eller det är det ju. Det är väl ganska många som använder träning för att förändra sitt utseende mer än att förändra hur kroppen känns. Det ena medför ju det andra, ja, i viss mån, men jag tror ändå att det är vanligt att folk tränar av den anledningen.
Det tror jag också, men sen går ju också till en viss gräns just där när man tänker på folk som har exceptionellt tränade utseenden. Alltså där om vi tänker på typ fitnessmodeller eller någon form av tävlingar, alltså där utseendet är en del av själva tävlingsmomentet. Jaha. Typ så här body fitness eller liknande. Och det kan ju vara fysiska exemplar att kanske beundra eller att tycka att, alltså det kan ju vara en arbetsinsats värd att respektera, och jag kan tycka att det är väldigt intressant med vad man kan åstadkomma och hur mycket man kan manipulera kroppen genom kost och kosttillskott och träning och så vidare. Det är spännande, eller det är intressant skulle jag vilja säga.
Mm.
Men samtidigt så är ju inte det någonstans ett bevis för att den då, om vi nu tänker exceptionella fysiken rent utseendemässigt då, kanske ur ett muskeldefinitionsperspektiv eller sådär, va?
Nej.
Det är ju absolut inte ett bevis för att den personen mår speciellt bra. Utan nej, jag skulle säga också att det nästan alltid är tvärtom.
Ja, men man kan också säga att det utseendet är ju inte kanske att komma till det utseendet och vara i liksom tävlingsform i någon sån här body fitness. Det är ju lika lite skönt eller hälsosamt som det är att vara i toppform i triathlon och köra en Ironman. Det är ju inte hälsosamt eller en härlig känsla, ja, men just när man gör det. Och jag menar, de tränar ju ner sig till det utseendet, eller tränar upp sig till det utseendet, eller tränar sig till det utseendet för tävlingsdagen.
Ja.
Sen ser de ju inte ut så över året heller,
nej,
egentligen.
Men jag tror,
jag tror också att det finns mer.
Men jag tror på många plan att när man är topptränad för en triathlon-tävling, då tror jag man är mycket mer optimerad för funktion och långsiktig hälsa, för annars hade du inte klarat de påfrestningarna som så att säga, träningen kräver. Nej. Om vi tänker på ett hormonellt plan eller på ett ämnesomsättningsmässigt plan. Jag menar, det är också därför många, de flesta idrottsmän har ju vältränade kroppar, alltså en vältränad fysik, men många ser också väldigt average ut.
Mm.
Alltså, det är ju många toppatleter som ser, de ser ut som egentligen vilken, ja, många ser ut som en normaltränad människa bara.
Precis.
Det är ju många som inte går runt med speciella, det finns jättemånga konditionsatleter som inte alls har någon speciell muskeldefinition överhuvudtaget.
Ja.
Eller som inte är vaskulära, det ådror syns, eller de kanske, som inte ens kanske är så speciellt deffade. Det finns otaliga exempel på det, så här, de kan vara muskulösa till viss del så, men det finns många konditionsidrottare, triatleter eller cyklister eller löpare är ju i regel väldigt smala så, men det kan ju fortfarande vara ganska lite muskeldefinition och så, men de ser ut som ganska average. Du skulle kunna ställa en motsvarande kroppstyp jämte och man ser ingen jättestor skillnad.
Nej.
Så att, men vad jag menar är liksom att just det här som våran kultur och samtid hyllar lite grann då, med olika typer av utseenden eller alltså typ att smalare är i regel bättre än lite tjockare och så här. Det är inte alltid att det är kopplat till högre välmående. Martina Johansson har skrivit mycket på sin blogg om det här, liksom tävling, body fitness, speciellt för kvinnor, och det fuckar upp liksom hormonell funktion och ämnesomsättning, och liksom det är väldigt många system i kroppen som tar stryk av det. Jag tycker ju det finns en poäng med fåfänga, men just att man någonstans också frågar sig vad är det jag tycker är snyggt, eller hur tycker jag att alltså, när är mitt utseende som bäst? Liksom. Att förlika sig med det som inte går att förändra, men att i den här processen att komma i form, det är ju träningen, det är ju effekten det gör. Sen påverkar det nästan alltid positivt.
Mm.
När man tränar bra och regelbundet och kanske ganska mycket. Och liksom i det följer då att man försöker äta eftertänksamt och ta hand om sig själv hyfsat mycket. Och man reglerar stress och sånt. Det ger ju en avspegling på utseendet också.
Mm.
Såklart. Mot om man hade suttit inomhus och ätit dålig mat och varit uppe på nätterna och rökt eller något annat. Liksom. Det sätter ju sig också på utseendet.
Ja. Jag tror att det finns en placeboeffekt, att man ser förändring på sig utseende utefter hur man har levt, trots att det kanske egentligen inte är
i stort sett någonting. Alltså, jag tycker det är så här, ibland träffar man ju människor som är så här, de verkar ju triva, alltså, och som är så här, man blir lite överviktiga och sådär, väldigt average. Det kan vara människor som tidigare varit toppidrottare och sådär, som är plötsligt gått upp 20 kilo men som ändå verkar trivas väldigt bra i sina kroppar.
Ja.
Och det är klart att det är väl underbart om man har det avslappnande förhållningssättet till det egna utseendet. Men jag tror ändå det finns en jag tror att det finns en poäng med att ändå drivas av någon form av såhär rimlig fåfänga. Typ så här, att man ungefär som att man vill inte visa upp en ostädad lägenhet liksom. Kanske om man bjuder hem folk eller man vill liksom inte åka runt med en bil som är fullt med skräp i, eller man vill ha ett skrivbord på en arbetsplats. Vill man liksom inte att det ska ligga papper och pennor och gamla kaffekoppar utspridda till höger och vänster. Man vill liksom ha en viss... Ja, men det är ändå så här, man vill ändå ha det hyfsat snyggt och prydligt.
Mm.
Men jag menar, utan att det blir...
För mycket.
Ja, eller maniskt. Eller utan att det blir någon form av... att det blir någon form av perfektion som man liksom aldrig kommer uppnå. Man behöver liksom inte sortera sina pennor i färg och så, men
det jag menade med placeboeffekten var, om man, med dig som exempel då, nu efter ditt home training camp, om du skulle festa till dig ikväll, hade du själv tyckt att du såg annorlunda ut imorgon då? För du hade ju inte sett annorlunda ut imorgon, men när du vaknade på grund av att du vet vad du har gjort och hur det känns i kroppen,
så, är det,
så hade det reflekterat hur du ser på ditt egna utseende.
Men jag nog tyckte att jag såg lite svullen och trött ut. Så faktiskt. Så att, men det är ju reflekterat i hur kroppen känns oftast. Det är ju liksom att det är en känsla. För att
hade
man slarvat i flera dagar och så där, hade jag ju känt mig mycket stelare än jag på morgonen. Så det är ju så här, det är ju en bieffekt av att de valen som jag gjorde där, de kommer ju inte ostraffade. Det är ju det som är grejen. Det finns ju en konsekvens. Inte bara på utseendet, för det finns ju mycket man kan manipulera med utseendet ändå liksom. Och man kan med både smink och makeup och på alla möjliga sätt liksom maskera dåligt mående. Men, och det är ju så förbluffande när man tittar på olika typer av tv-program där man så här, man jobbar mycket med, jag har inget bra exempel än, men så här, överhuvudtaget man tittar på folk rent massmedialt som hänger upp sig jättemycket på makeup och hår och så här, och bara, fast din bästa investering för din, om det nu är ditt utseende som du är väldigt mån om, så hade det gjort väldigt mycket att börja röra på dig och sluta äta skit liksom. Så hade det gjort en mycket längre permanent inverkan och garanterat också på det här, på den upplevda skönheten, eller vad, jag vet inte hur man ska uttrycka det.
Ja, precis.
Men alltså på hur man,
känslan,
ja, känslan
för hur man ser ut.
Ja.
Kanske också hade varit mer ekonomiskt.
Ja. Men det är, så här, det är klart, har man en så här, det finns ju en bra drivkraft i att så här, ja, men jag är 20 kilo överviktig, jag behöver gå ner i vikt. Ja. Det är klart att det är ju en bra drivkraft, för det är ju mätbart. Det är svårt så här att jag vill må bättre och det är jättebra, men att koppla det till någonting så rent konkret är ju, det kommer att avspeglas också i det välmåendet, för att 20 kilo övervikt och signalerar, då antagligen är det ett tecken på att man under en längre tid har rört på sig, man har fått för lite motion, man äter fel saker, man är inte i metabol balans. Och det kommer ju också kännas. Det kommer inte kännas speciellt bra. Och då, så att det går ju lite grann hand i hand sådär va, men att just den här men sen när man har nått dit så är det ju inte säkert att ytterligare 10 kilo blir bättre, även om det blir då kanske en superdeffad muskulös kropp. Det kanske är då att, nej men vänta lite nu här blev ju dåligt och jobbigt på jättemånga sätt, alltså negativt på hur energinivåer och metabolfunktion och hur magen funkar och hur
sömn och hur
tankar och ja, sådär va. Så att det är ju ändå att förhålla sig till det här att ja, men kroppens utseende är ändå hyfsat permanent och stadigvarande. Men måendet går ju otroligt mycket liksom upp och ner i det. Och det finns ju verkligen någonting att fokusera på faktiskt då. Speciellt över lång tid. Speciellt också när man har tränat ganska mycket. Man har liksom, ja, eller både och skulle jag vilja säga. Antingen om man är som jag, man har gjort så mycket träningsvärme och så här, och det är bara så här, det spelar ingen jättestor roll vad jag gör, jag kommer se ut ungefär så här. Vad är det som är eftersträvansvärt då? Ja, det är ju liksom hur jag mår. Och det blir ju också så, men jag kanske inte ska springa 15 mil i veckan, även om det kan leda till bra prestation, därför att jag gillar inte min kropp känns när jag gör det på det sättet då, för då kommer jag få lite för ont där kanske, eller lite för ont där och ja, det finns många olika vinklingar kring det här då, men det landar ju någonstans i det här hur kroppen känns mycket mer än hur den ser ut. Ja, och jag är säker på att vi har ju otroligt mycket, ja, vi har ju väldigt mycket fixering vid yta och utseende. Vi har, och kanske alldeles för lite fokus på just funktion och mående faktiskt. Alltså vad man kan göra med sin kropp är ju oerhört mycket mer intressant än hur den ser ut egentligen. Också för en själv. Faktiskt.
Och det är ju också så här, för en själv kanske.
Ja, men jag menar, okej, gå på gym och bara gymma och bli stor och stark och bred och liksom bli så här, ja men du vet, så här riktigt muskel, typ så här kroppsbyggar bred.
Ja.
Kroppsbyggar stor.
Så man måste ha mjukisbyxor på sig.
Men det är inte, inte jättemycket man kan göra med den kroppen mer än att gå runt och se stor ut.
Det känns ändå som att de här bodybuilder-killarna har blivit färre.
Men, ja, kanske. Ja. Men det är ändå någonstans, precis som du talar om den här personen som man har intervjuat, det är ändå någon form av så här manligt ideal.
Ja,
många som kanske är då lite tunnare i den naturliga kroppsbyggnaden som kanske hade blivit kunna haft en fantastisk funktion när det gäller att springa eller att vara akrobatiska eller gymnastiska eller att ändå vara starka för sin vikt. Mm. Ändå inte kan liksom nöja, typ så här, man kan inte förlika sig med att man ändå är i grund och botten en ganska liten kille. Precis som du är ju en ganska liten kille.
Ja.
Ja, alltså du hade ju fått...
Jag kallades ju för lillnicken när jag var liten.
Du hade ju behövt manipulera din kropp på allvar om du skulle liksom gå upp 15-20 kilo.
Ja, det är ju typ helt omöjligt.
Nej, det hade säkert gått, men det hade ju krävt en dedikering och så här med frågan.
Men jag har ändå liksom, hur mycket jag än har tränat så har jag ju nästan aldrig gått upp mer än ett par kilo i vikt.
Nej.
Ett tag så tränade jag mycket gym och tänkte det att det här varit kul att gå upp. För jag väger ju typ runt 65. Mm. Jag har alltid gjort. Mm. Mellan 62 och 65. Sen jag blev vuxen och liksom slutade växa. Och det är ju... Alltså jag kommer ju inte upp över det.
Nej.
det hade krävts en heltidsinsats då för att börja gå upp i vikt.
Ja, som det hade ju krävts ett riktigt muskelbyggarprogram.
Ja.
Men...
Och jag har ju sett att andra har problem åt andra hållet. De har svårt att gå ner och... Kanske.
Ja, jag vet inte. Men just det där att...
det är inte ett problem för mig.
Nej, men vad tråkigt. Nej, jag vet. Nej. Men vad tråkigt det hade varit för dig om du nej, precis, för att bara säga, men vänta lite nu här, jag är ju duktig på att springa. Jag är ju duktig på det här, jag är duktig på det här. Du är ju stark för din kroppsvikt. Men jag menar, vad tråkigt det hade varit för dig om du hade gått runt och levt i något konstant missnöje över din kropp eller ditt utseende därför att du inte då väger 20 kilo mer eller har 20 kilo ytterligare muskler.
Mm.
Vilken tråkig backdrop till ditt mående det här varit.
Mm.
Och dessutom så här, hela tiden eftersträva det. Typ så här att, men vänta, det är inte din kroppsdisposition. Det är inte meningen, du ska inte se ut på det sättet. Det är inte ditt utseende. Det kommer komma på bekostnad av allt annat som du kan och upplever i mående.
Om jag ser till mig själv så när jag var yngre, för 20 år sedan då, när man var 20-årsåldern, då var ju det mycket viktigare med utseende för min del egentligen då.
Ja,
men det var även om jag gjorde väldigt lite åt det, så det var en större del av min medvetenhet om man säger. Och nu är jag ju mycket mer intresserad av vad min kropp kan prestera nu när jag är 40-årsåldern. Hade jag haft det intresset för vad kroppen kan prestera när jag var 20 så hade jag kanske kunnat prestera mycket bättre än vad jag gör nu såklart.
Mm.
Men det känns ju som att det också är det vanliga. Att det kanske inte är jättemånga i våran ålder mellan 40 och 50 som bryr sig mer om sitt utseende än sin prestation. De finns ju såklart. Men,
ja,
men jag tror att det är vanligare i de yngre åldrarna, eller vad tror du?
Jaha, jo, absolut. Men jag tror fortfarande det finns många nu som är mellan 40 och 50 uppåt som liksom har ekonomiskt tillräckligt mycket pengar för att kunna så att säga kompensera för de eventuella brister som man själv tycker man har i sitt utseende. Eller som man liksom inte orkar göra. Typ så här, ja, men jag ser ut så här och så här, eller jag är överviktig, eller jag har... Och det påverkar också mitt mående, fast det är liksom ingenting kanske som reflekteras över. Men då kan man ju alltid, du kan ju köpa dig väldigt mycket snygga kläder och dyra klockor och dyra bilar och liksom så att säga dyra vanor och ha liksom en dyr fasad. Liksom. Du kan ha vita tänder och du kan ha liksom...
Ja, precis, ja, men det har du nog rätt. Det är nog vanligare i den här åldern än när man är yngre.
Du kan liksom ändå kompensera för mycket det genom att så här, putsa ytan väldigt mycket.
Mm.
Det är ju inte så många 20-åringar som kanske har de ekonomiska medlen.
Nej, det.
Men så jag menar, det finns ju ändå som man använder det här på olika sätt genom livet. Men jag tror att den frågan man ska ställa sig mer är, vad är det som jag kan påverka och hur kan jag göra någonting åt det och i vilka sammanhang mår jag bäst? Eller när mår min kropp bäst liksom?
Mm.
Det är ju, jag tror väldigt, och, ja, alltså typ att få 18-årig tjej då hade jag inte önskat någon, håller på att säga. Men...
Nej, det är nej, men jag tror att mycket.
Då är det en tuff, då lever man i en tuffare miljö för att då, jag skiter ju i, vi är ju 40 plus, för jag är ju snart 50. Jag bekommer mig inte jättemycket om hur jag ser att andra 50-åringar ser ut på Instagram exempelvis.
Nej.
Det finns ju folk med fantastiska utseenden och sådär, men jag bara, jag har ju flikat mig sedan länge med att, ja, jag ser ut på det sättet.
Det är ju för att du är den snyggaste fram till snart snubben på
Instagram. Ja, eller hur? Men det finns ganska många som ser ja, men du vet va? Så ja. Att, men att vara 18 år och tjej och inte hunnit växa in i en bra självbild och sånt, och det man liksom överröses med bilder på olika influencers eller olika typer av ja, till synes perfekta utseenden eller så. Jag tror att det är en väldigt tuff utmaning, och att jag tror att det leder i många fall till ganska stort missnöje eller ganska stora komplex kring den egna kroppen och rätt låg insikt och kunskap om vad man faktiskt kan göra för att påverka sig själv i bästa möjliga riktning. Så.
Jag tror också.
Just det, att man liksom inte, ja, det här, men vänta lite nu här, om att vara vältränad eller att vara stark eller att vara i bra form och att ha en sund ämnesomsättning, det kommer alltid vara optimalt för alla utseenden och alla kroppar. Det kommer alltid vara så här, typ när en person mår bra och fungerar bra. Det kommer alltid avspeglas på ett positivt sätt i det egna utseendet eller i den individens utseende. Men det kommer ju inte kanske drastiskt förändra hur den personen ser ut. Men det är ju det som är liksom insikten man måste komma till och förstå.
Mm.
Det är svårt. Jag tror att fan att vara tonåring idag, speciellt att vara tonårig tjej, det är hårt, tror jag, på det sättet.
Det tror jag.
Jag tror inte välmående står så högt i kurs där. Jag tror inte hur man mår, det spelar inte så stor roll. Det är lite så här, nej, fast det viktiga är hur jag ser ut här.
Mm.
Det är värt, det är mycket högre status.
Det tror jag. Och det tror jag det var redan när vi var i den åldern. Men att det är mycket, mycket värre idag. På grund av alla ytor där,
ja,
man syns
hela tiden. Det finns många projiceringsytor, både för den egna, alltså den egna projiceringsytor och andras ytor som man utsätts för då.
Precis.
Via, ja, sociala medier och annat, massmedia och sådär. Så att där har man ju en någon form av uppgift kanske, som förälder eller som, ja. Så, och det är därför vi pratar om det här nu.
Eller hur?
Ja, ja. Ja, men det är lite så här, ibland ploppar upp sina insikter bara också som
jag kommer att tänka.
Som man vill tydliggöra, alltså, för det blir ju lite grann så, jag tror att, ja, men jag tror att det finns ju ett, det finns ett missförstånd med att typ ju mer det går åt den här klischébilden av att vara vältränad, är man man då så är det ju typ sexpack på magen, ganska maffiga bröstmuskler,
biceps,
ja, skulpterade muskler, så här. Att ju mer det går åt det hållet, desto mer välmående finns det också hos den personen. Men det är ju inte alls sant.
Nej.
Det finns absolut ingen korrelation.
Man kan ju ha den kroppen och vara storrökare till exempel.
Ja, du kan ha den kroppen och vara liksom helt fucked up av olika mediciner. Du kan ha så ont i kroppen att du inte kommer upp på morgonen för att du har misshandlat din kropp i många år. Eller att du tränar ensidigt, eller att du inte äter det som kroppen behöver. Eller att du liksom späker dig på ett sätt som blir osunt och alldeles för länge och så vidare och så vidare. Så att det är ju liksom så här, just att landa i så här att den egna kroppens utseende, ja, det går ju till viss del naturligtvis hand i hand med hur man sköter sig, alltså det välmåendet, men att närma sig de här klischébilderna och idealbilderna som vi har liksom rent kulturellt då. Så här ser en snygg man ut i 40-årsåldern, en snygg man i 20-årsåldern, en snygg tjej. Alltså, det finns ju ingen koppling överhuvudtaget.
Nej.
Och de absolut flesta ser ju absolut inte ut sådana.
Nej, verkligen inte.
Verkligen inte, absolut inte. Jag menar, återigen, så många duktiga idrottsmän som är högpresterande och har exceptionell fysisk prestanda och är otroligt starka, som inte alls ser ut så utan kläder, utan som ser ganska så här average ut eller... Som, ja, de har sitt specifika utseende.
Eller hur?
Ja.
Ja, det är intressant.
Ja, jag tycker det är ganska spännande, och det är viktigt att landa lite grann för sin egen del också, för att det är ju det är ofrånkomligt att man ändå blir påverkad av det på något sätt i någon mån när man tänker och dissekerar sina egna drivkrafter och sådär då.
Och det är svårt att leva i det här samhället som vi har utan att tänka på sitt utseende ett par gånger om dagen.
Ja. Men det är alltså det här avsnittets catchphrase. Jag bryr mig inte så mycket om hur min kropp ser ut, men jag bryr mig om hur den mår.
Ja.
Och det är en bra sanning med modifikation att ta med sig ut i semestern, tycker jag faktiskt. Då
hoppas jag att du gör det.
Ja, men det ska jag absolut göra.
Ja. Och så får du ha det så bra på Mallis.
Tack.
Så ses vi om nästa vecka.
Det gör vi.